I vilket stadie brukar par komma till dig? Var har man hamnat då när man börjar söka professionell hjälp?
Det kan vara, se väldigt olika ut, men i regel de allra flesta har gått en lång tid faktiskt innan de faktiskt tar hjälp. För många har ett motstånd mot att söka hjälp. Men det är svårt att säga generellt, för något par har kommit faktiskt väldigt tidigt. De kom från varsin annan relation och kom i tidigt stadium till mig bara för att de ville inte hamna i nya problem. Och det var ju ganska bra och förebyggande, men det är väl en ytterlighet åt ena hållet. Och åter andra kommer kanske när det redan är för sent att reparera en relation. Men många gånger när någon i ett par ringer och vill boka en tid, då är det väldigt bråttom. Till skillnad från kanske individuella terapier, där kan man vara beredd att vänta några veckor. Men par vill i regel ha tid omedelbart, för man har väntat länge att ringa.
Och hur brukar det låta då? Vad händer i det här första samtalet när de sätter sig ner hos dig?
Ja, först så pratar jag då med den ena, och då brukar jag ställa några checkfrågor som handlar om den andra också vill gå i terapi, om de är överens om det, om det förekommer våld i relationen, för då kan det vara lite svårt för mig att ensam ta emot dem. Då brukar jag hänvisa dem vidare till kollegor som är bra på att jobba med sådana problem. Och om de har barn, små barn som har barnomsorg. För det har faktiskt hänt att det har kommit par med sina små barn. Och till och med en gång var det två små tvillingar på 4 månader. Och det går inte att jobba i parterapi då.
Nej, jag tänkte hur funkar det? Det går inte.
Det går inte, nej. Så att jag kollar de här checkfrågorna, så slipper man sitta i en besvärlig situation liksom i mötet. Och sen då inför det första samtalet så skickar jag en del formulär på mejl till paret. Som där var och en får fylla i en del frågor kring hur deras relation fungerar. Subjektiv bedömning då. Och sen under det första samtalet då pratar jag ganska generellt om och frågar. De får beskriva sina problem och vad det är som för dem dit. Och då låter jag mycket av tiden gå till att var och en av dem får berätta och beskriva. Och då får jag väldigt mycket information också hur de samspelar. Till exempel om
vad tittar du på då?
Ja, till exempel om det är mycket bråk även i rummet, om de avbryter varandra, lägger sig i varandras tal, korrigerar varandra, eller har att det finns en aggressiv ton, eller kanske en väldigt depressiv ton, att de är ledsna om de gråter, eller hur uppgivna de är, eller så. Så att jag ser ju också, jag brukar säga det, när man har individuell terapi, då behöver man förlita sig på att klienten beskriver sina problem. Jag kan ju inte kanske se problemen fullt ut. Jag kanske kan se om någon ser deprimerad och ledsen ut och så. Men jag måste förlita mig till vad klienten berättar. Men i parterapi så är det så fiffigt att där tar de ju liksom med sig sitt problem in i rummet. Så jag har en möjlighet att också se hur de interagerar. Och kan få en förståelse av hur är samspelet mellan dem. Mm. Så första delen, eller den största delen av det här första samtalet går åt till att de får beskriva sitt problem. Och då försöker jag fånga upp vad är det de har svårt med. Handlar det till exempel om att få ihop vardagen? Handlar det om olika uppfattningar när det gäller barnuppfostran? Eller är det sexuella svårigheter? Eller finns det otrohet? Eller är det ekonomiska problem? Har de problem att fatta beslut? Eller är det maktkonflikt? Så att jag försöker se på de här övergripande teman.
Och oftast är det kanske inte bara en grej, eller att de går i varandra.
Ja, det är absolut så. Det är väldigt sällan avgränsat en sak. Det har hänt någon gång att något par har sagt så här, exakt det här vill vi ha problemlösningshjälp med. Till exempel, vi bråkar i den här situationen. Mm. Annars har vi det jättebra. Men det hör till undantagen. Mm. Och sen så brukar jag lämna ett utrymme åt de på slutet av samtalet att faktiskt berätta hur de träffades. För hur det än är så har det ju en gång inte varit bråk. Mm. Utan en gång i tiden fanns det ju någonting som gjorde att de valde varandra. Mm. Och det får ju också mycket information. Är det ett fint och positivt minne? Kan de liksom, tittar de kärleksfullt på varandra? Sträcker de ut en hand till varandra? Mm. Eller är det bara kallt och kyligt? Och liksom att det minnet inte är behäftat med någonting trevligt? Mm. Ja.
Vi ska ju prata idag om när lusten försvinner, vilket är ett väldigt vanligt problem. Men är det det vanligaste problemet vi har? Eller kan man generalisera sådär på något vis?
Det är ett väldigt vanligt problem. Men om det är det vanligaste, det är nog svårt att säga. Om jag måste säga vad som jag möter som det vanligaste, och då ska vi vara noga med också att de jag möter, de kanske inte är representativa för hela populationen av par.
Mm.
Ja. Utan de är ju en privilegierad grupp som har möjlighet att faktiskt komma till mig och betala privat för att gå i terapi. Så att, men utifrån den gruppen som kommer, där är det ju väldigt ofta sexuella problem eller svårigheter till följd av olika saker. Det kan vara tidsbrist eller det kan vara otrohet eller tappad lust eller så. Men jag tror ändå det absolut vanligaste är svårigheten att få vardagen att gå ihop. Det vill säga det här livspusslet när barnen kanske har kommit och att få allt att gå ihop. Och hur man då börjar strida om tid och kanske utrymme och så.
Mm. Om ett par då har sökt och bestämt sig för, det är också ett ganska stort steg, kan jag tänka mig, att bestämma sig för att nu måste vi prata om att vi inte har någon lust eller det sexuella liksom gått stå på något vis. Hur börjar man sådana samtal? Eller hur startar man igång där? För det här kan ju vara otroligt känsligt.
Ja, det är generellt sett otroligt känsligt. Mm. Och ofta framkommer ju det här under det första samtalet. Och där är jag nog ganska frank. Så att jag frågar ganska rätt på. Och det har jag ju...
Vad säger du då?
Jag har ju fått lära mig. Jag brukar ställa frågan så här. Ja, men hur fungerar det med intimiteten? Hur ofta har ni sex?
Mm.
Och jag brukar också kunna säga. Det här är ju en väldigt känslig fråga. Det är inte så lätt att prata om. Så att jag liksom att det är tillåtet att tycka att det här är besvärligt. Men jag kan väl ärligt säga att jag har haft lika svårt att fråga kring alkoholvanor. Som ju också är ett jättestort problem.
Mm.
Men det handlar ju också om att som behandlare att faktiskt övervinna de hindren man själv har och våga fråga. Men just sexproblem eller den sexuella biten är ju väldigt intim och väldigt personlig, privat. Liksom. Så att det är inte så enkelt att prata om sex.
Nej.
Och det är det inte för mig heller. Och jag har ju många gånger också tänkt att min förmåga att hjälpa par som kommer har ju också att göra med hur jag kan prata om det här.
Mm.
Så att jag vet ju inte heller om jag alltid kan, alltså om jag, vad mina begränsningar kan göra. Men jag försöker vara väldigt rak och väldigt öppen. Och också tillåta att uttrycka att det här är jobbigt och det kan vara pinsamt.
Mm.
Men jag går ganska rakt på.
Och vad säger de då? För jag kan ju också tänka mig att det är, ja men det finns lite, det ska ske så ofta och att det finns någon slags prestation i det här.
Det finns väldigt mycket prestation i det. Och väldigt många kommer med tankar och känslor. Och de uttrycker också att liksom det här är inte normalt. Eller de är missnöjda eller så. Men många som kommer beskriver att nej, men vi har inte haft sex på det är flera år. Det är 2 år. Ja, det kanske händer någon gång ibland.